Vi inleder en ny predikoserie idag. Så har rubriken på hela serien: vad kännetecknar en äkta Jesusrörelse? Vad är det som alltid har kännetecknat den i skriften och genom kyrkohistorien? Och vi kommer gå igenom ett antal byggstenar och kännetecken under ett gäng predikningar här under våren. Och se vad var det egentligen som gjorde att de hade en sån enorm framgång och präglades otroligt mycket av det som Jesus lämnade efter sig. Och hur kan vi få tag i mer av det? Så idag så ska vi ha någon slags ramverk och inledande predikan på det. Och så ska vi ta de här andra sex kännetecknen så småningom. I varje gemenskap som tror på Jesus och som samlas kring honom, som vi vanligtvis kallar för församling eller kyrka, så finns det ju någonting nedlagt utav Gud själv. Som utgör församlingens DNA eller kärna eller innersta väsen på något sätt. Någonting som aldrig kan ta bort, för då upphör vi ju att vara en Guds församling. Vad är det för någonting? Vad är det som vi ytterst sett samlas kring? Och i våra dagar med den kris och den nedgång som den västerländska kyrkan i alla fall befinner sig i, så blir det allt viktigare att ställa sig de här frågorna och få tag i vad den här kärnan består av. För vi kan ju inte fortsätta som vi har gjort nu under ganska lång tid. Då kommer vi att dö ut. Och jag har funderat på det här i snart 30 år. Ända sen jag kom till tro och som 15-åring läste apostlagärningarna och tittade runt på den bild av kyrka jag hade och jämförde med apostlarna och tänkte: var finns allt det här som vi läser om? Vad hände med det? För det är ju så att när vi läser om det och studerar den första församlingen, så är det ju oerhört inspirerande. Det är en enkel gemenskap av passionerade, troende människor som är beredda att ge sina liv för det man tror på. Och man samlas mestadels i hemmen för att tillbe Gud, för att be och betjäna varandra, för att undervisa varandra, för att dela nattvarden, som vi också ska göra här idag. Och i slutet av det första århundradet så är man ungefär 25 000 människor. På pingstdagen när anden faller så är man kanske någonstans mellan 120 och 200. Och sen mot slutet av det första århundradet så är man 25 000 människor i den rörelse som Jesus lämnar efter sig. Ungefär 200 år senare, runt år 300, så har den här rörelsen växt till 20 miljoner kristna människor. Utan modern kommunikation, vare sig det gäller transport av människor eller information eller någonting sånt. Hur gjorde de det? Hur var det möjligt? Och så måste vi ta några saker till med i beräkningen när vi funderar på det. Under hela den här tiden var man en marginaliserad, illegal och förföljd rörelse. Man bekände att Jesus var herre, inte Caesar, vilket ju var förenat med livsfara i romarriket. Man hade inga kyrkobyggnader på det sätt som vi är vana vid. Man hade inte Nya testamentet i den form vi har, utan man höll på att sammanställa skriften under den här tiden. Det fanns ingen etablerad institution som kunde backa upp det här. Inget professionellt ledarskap som vi normalt sett associerar som en självklarhet med vad det innebär att vara kyrka. Man hade inga riktade gudstjänster, inga barn- och ungdomsgrupper, inga lovsångsteam, inga pastorsutbildningar. Jag säger inte att något av det är fel, men man hade inte det. Det var inte det man litade till. Och man gjorde det till och med svårt för människor att bli en del av församlingen. Eftersom det var förenat med livsfara så fick man ju vara oerhört noggrann i vem som blev en del av gemenskapen, så att det inte var någon som hade andra avsikter. Hur var det möjligt med en sån tillväxt? Och då kan man ju fundera så här: ja, men kanske ligger förklaringen i det att de var ju de första kristna. De hade ju levt tillsammans med Jesus. De befann sig ju närmare honom på ett sätt och kände honom personligen. Det kanske fanns en annan kraft i det de gjorde på grund av det. Men om vi hoppar framåt nästan till våra dagar och tittar på vad som händer i landet Kina under 60- och 70-talet. Då bestämmer den kommunistiska regimen att införa någonting som heter kulturrevolutionen. Som går ut på att färga hela samhället, hela nationen Kina i kommunismens färg. alla samhällets olika delar ska präglas av kommunismen och allt som står i strid med det ska utplånas. Och eftersom kommunismen till sitt väsen är en ateistisk rörelse så innebar ju det även kyrkan och den kristna tron och all religion i samhället. Så man sjösätter det här projektet år 1966 och för den kristna kyrkan som då uppgår till 2 miljoner människor så får det ju rätt många konsekvenser. Man river eller stänger massor med kyrkor. Man fängslar eller mördar kyrkoledare och pastorer. Man slänger ut alla utländska missionärer ur landet och förbjuder alla biblar och all annan kristen litteratur. Det konfiskeras och förstörs och en mycket svår förföljelse inleds. Där också ganska många kristna känner att det här blir för jobbigt. Man överger sin tro. Och sen 10 år senare så öppnas landet upp igen lite grann för utlänningar. Och de här missionärerna och pastorerna som slängdes ut, de har ju följt utvecklingen på avstånd och tänkte, vad händer med kyrkan nu? De väntar sig att finna en nästintill utplånad kyrka i Kina. Och istället så finner de en kyrka som har gått från 2 miljoner till 60 miljoner människor på 10 år. Hur är det här möjligt? Här har vi 2 helt olika rörelser i helt olika tidsperioder. Med väldigt mycket liknande förutsättningar och omständigheter. Som båda 2 kännetecknas av en ofattbar utveckling och tillväxt. Och det trots att man saknar det mesta av det som vi ofta litar till när vi bygger församling. Och de här exemplen är ju långt ifrån alla. Samma mönster kan vi urskilja i varje kraftfull, genuin Jesusrörelse genom historien. En av de snabbast växande kyrkorna just nu finns i Iran. Med alla förutsättningar som det innebär att vara kristen i det landet. Och efter revolutionen 1979 så räknade man med ungefär 500 inhemska kristna i landet. Idag uppskattar man antalet till ungefär 800 000 med en tillväxttakt på 20% per år. När vi tittar på de här sakerna så måste man ju ställa sig frågan, missar vi någonting här när vi tänker församling? Vad är det för krafter som förlöses i de här rörelserna och hur förlöser man dem? Det här är ju väldigt spännande frågor och väldigt farliga frågor att ställa. För det utmanar ju benhårt vårat sätt att vara församling. Och visar att det finns en enorm sprängkraft i evangeliet. Och vill vi få tag i mer av den, då måste vi hela tiden vara beredda att ompröva och omvärdera vad vi gör och vad vi är som församling. Och en av de första sakerna vi behöver förstå är att allt det här bottnar ju i att Gud är en missionerande Gud. Det är ju hans mission från början. Han har ju sedan dag 1 varit sysselsatt med det som är hans främsta mål, nämligen att föra människor tillbaka till sig själv. Och i Guds mission så finns det inbyggt ett sändande, vilket är helt naturligt eftersom mission betyder sändning. Ofta så associerar vi mission till allt som sker någon annanstans. I utlandet, och det är ju egentligen inte vad mission betyder, utan mission betyder sänd, eller sändning. Och Gud sänder sin son till världen för att rädda den. Och Jesus sänder sedan ut lärjungarna som en fortsättning på sin egen tjänst. Och för att utrusta dem så sänder Gud sin ande till jorden. På ett särskilt sätt till de som har fått uppdraget att fortsätta Jesu arbete. Och det främsta syftet med andens närvaro är ju mission. När Jesus säger att ni ska få kraft när den helige ande kommer över er och ni ska vittna om mig, säger han. Och det är ju vad vi som församling är sända till den här världen för att göra. Att förmedla Guds frälsning. Guds församling har inte mission som en programpunkt bland andra punkter, utan vi är Guds mission. Vi existerar inte av någon annan anledning. Jag citerade C.S. Lewis i min installationspredikan. Det är värt att göra det igen. När han säger så här. Kyrkan existerar endast för att dra människor till Kristus och göra dem lika honom. Om vi inte gör det så är alla katedraler, alla anställda, alla missionsprojekt, alla predikningar, till och med själva Bibeln, ett slöseri med tid. Jag sa också då, när jag installerades, att jag vill vara med och bygga en missionell församling. Och det är en avgörande skillnad mellan att vara missionell och att vara missionsinriktad. Den missionella församlingen är mission i sitt innersta väsen och lever ut det i allt den gör. Den sysslar inte med mission som en av många saker, utan missionsuppdraget är det som präglar allt vi gör. Jag tänker inte att något av det här är ett problem för oss. Åtminstone inte i teorin. Vi längtar ju alla efter att se Guds missionerande kraft förlöst i våra gemenskap. Vi drömmer ju om att få se det hända som vi ser i de här rörelserna. Att föra skaror av människor in i Guds rike. Problemet är ju, hur kommer vi dit i praktiken? Och jag vill bara som en inledning här. Och jag kommer ställa fler frågor idag än vad jag ger svar. För att vi ska fundera på det här tillsammans. Bara så att ni är förberedda på det. Men jag tänker att jag vill peka på två faktorer som jag tror är väldigt viktiga. För att få tag i det här. Och det första är. Vi behöver förstå att det här redan finns där. Den här enorma samhällsförvandlande kraft som vi ser förlöst i varje genuin Jesusrörelse finns redan nedlagd i varje gemenskap av troende människor. Det är inget vi behöver framkalla, det är inget vi behöver vänta på eller nå upp till, utan det finns där från början. Inte bara i församlingen som gemenskap, utan i varje enskild troende människa. I dig och i mig. Genom den helige ande som bor i oss. Samma kraft som uppväckte Jesus från de döda bor i dig och mig. Som har radikalt förvandlat hela samhällen och nationer bor i dig och mig. I varje äppelkärna så finns ju den genetiska koden till hela trädet. Och i varje troende människa finns det nedlagt det andliga DNA som möjliggör det som vi ser i rörelsen i Kina, i den första församlingen och i alla andra rörelser. Med rätt förutsättningar, med rätt passion för att tjäna Jesus och i en miljö som bejakar liv och tillväxt, så kan vem som helst vara en nyckelperson som förlöser det som vi längtar efter. Och när Jesus ger hela det här gigantiska uppdraget till sina efterföljare, så säger han ju att det vilar på en sak. Vi citerar ofta det här: gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Därför vad då? Jo, det säger han ju i versen innan. När han säger: åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut. Vi är väldigt vana vid att tänka att Jesus har all makt i himlen. Men vi är inte alls lika vana vid att tänka på vad innebär att Jesus har all makt på jorden. Och räkna med det. Men om det är sant att Jesus har all makt på jorden, som han själv säger, då innebär ju det att han kan göra vad som helst genom en person som ställer sig till hans förfogande. Jag ska berätta en liten berättelse som är en av mina favoriter, om en god vän till mig som heter Jim Mumper. Och tonåringen, ni har redan hört den här, om ni var uppmärksamma på församlingshelgen och lyssnade när vi hade ett seminarium, så kommer ni känna igen den här. Jim är en god vän till mig som har betytt fantastiskt mycket, och han kommer från Kalifornien, hamnade så småningom efter en massa olika turer i Sverige och gifte sig med min kusin. Och nu bor de i Kalifornien igen. Men på 80-talet så flyttade han till Hongkong och jobbade med Open Doors, med bibelspridning i Kina. Det är Kina som vi nyss beskrev som oerhört stängt, kommunistiskt, livsfarligt att vara kristen i det landet. Och inte minst att försöka smuggla in biblar i Kina, vilket Jim sysslade med på heltid. Och vid ett tillfälle så hade han fått tag i ett parti med blindskriftsbiblar som han fick i uppgift att det här ska du förmedla till en kvinna som leder en blind husförsamling i en stad som heter Kunming i södra Kina. Där bor ungefär 1,2 miljoner människor. Och så fick han veta vad den här kvinnan hette, så han skrev upp det på en lapp. Och så fick han instruktionen att du får inte fråga efter henne någonstans eller visa den här lappen för någon. För då kan ju hon hamna i livsfara om du frågar fel person. Så det var Jims uppdrag. Ta med dig de här blindskriftsbiblarna in i Kina och åk till Kunming, en stad på 1,2 miljoner människor då på 80-talet. Och hitta den här kvinnan utan att du får fråga efter henne. Inga problem, tänkte Jim. Så han åkte, tog med sig en vän och åkte till Kunming. Och checkade in på ett vandrarhem där och satte sig ner och tänkte, vad gör vi nu? Ja, vi ber väl förstås. Det är en bra start, tänkte de. Så de bad och frågade Gud, vad ska vi göra? Hur ska vi hitta den här kvinnan? Och när de hade bett färdigt så kände de, ja, vi hyr väl cyklar. Det brukar man göra när man är turist. Så man kan bekanta sig lite grann med området. Så det gjorde de. De hyrde cyklar och började cykla runt lite i centrala Kunming. Och så står de där vid ett övergångsställe. Och ser helt plötsligt på andra sidan övergångsstället en blind man som står där med en vit käpp. Och så tänkte de, ja, är det Gud som försöker leda oss någonstans? Vi letar ju efter en gemenskap av blinda människor som leds av den här kvinnan. Då tänkte Jim, borde det vara logiskt att vi går åt det håll som han kommer ifrån? Han kanske kommer hemifrån. Så vi cyklar åt det håll han ser ut att komma ifrån. Så kanske Gud vill leda oss vidare. Så gjorde de det. Och kom ut lite grann bort från centrum in i ett bostadsområde. Och då blev de helt plötsligt anfallna av en massa barn. Som aldrig hade sett vita människor förut. Och tyckte det var enormt spännande att det kom några. Så de började leka med barnen där. Och Jims vän gjorde det mest. Och Jim drog sig undan lite och försökte kolla hur ser det ut här. Och så kom han in helt plötsligt på en bakgård. Liksom, eller en innergård mellan massa höghus. Och står där och tittar. Och så ser han helt plötsligt... Alla människor här är blinda. Där sitter det några på en bänk med vita käppar och glasögon. Och där borta går det några andra som också är blinda. Gud, försöker du säga någonting här? Och så tänkte han på den här lappen som han hade i bröstfickan med kvinnans namn på. Och tänkte, jag måste ju visa den för någon gång. Gud, visa mig vem jag kan visa den här lappen för. Och just då kommer det en liten 10-årig tjej cyklandes förbi. Och han tänker, jag visar den för henne. Så han stoppar henne och tar fram lappen och visar den för henne. Och då pekar hon på sig själv. Och så vinkar hon åt Jim att följa med. Och så tog hon med Jim hem till sin lägenhet. För den här kvinnan på lappen var hennes mamma. Det är ju den guden som vi tror på. Och som vi tjänar. Och som bygger sin församling. Som kan göra någonting sånt. Allt du och jag behöver för att vara sända till den här världen, det finns ju redan där. Inte i oss själva, inte i vem Jim var, utan i den heliga ande som bor i oss. Det andra som jag tror att vi behöver fundera på, det är att det största hindret för att förlösa en sån samhällsförvandlande Jesusrörelse är kristendomen. Och jag ska förklara vad jag menar med det. När det mäktiga romerska imperiet efter 200 år av svår förföljelse av den första kristna församlingen inser att ja, men vi står inför en kraft som vi inte rår på, så bestämmer de sig istället för att omfamna den kristna rörelsen. Kejsar Konstantin bestämmer att den kristna tron ska bli ny statsreligion i hela romarriket. Man skulle ju kunna tänka sig att ja, men det var ju väl fantastiskt bra. Helt plötsligt blir ju en massa människor kristna på ett bräde. Jag tänker att det var bland det mest katastrofala som kunde hända. Inte nog med att rörelsen helt och hållet tappade sitt DNA och sin fart, utan nu var helt plötsligt det här med att bli kristen någonting som var påtvingat. Bekänn Jesus som Herre eller dö är ju konsekvensen av det. Hur går det ihop med evangeliet? De goda nyheterna om Jesus, att under dödshot tvingas tro på Jesus. Är man ens kristen då? Det var ju precis det som Gud inte ville när han från början ger oss en frihet att välja. En möjlighet att inte välja honom, så att den här relationen till honom ska bygga på äkta kärlek. Jesus kom inte för att starta religionen kristendomen. Han kom inte för att starta en religion bland andra religioner, utan för att rädda en mänsklighet som var förlorad utan honom. I vårt land Sverige, sen kom ju reformationen med allt vad det innebär med Luther och Calvin och grabbarna. Men det ändrade ju inte på det faktum att det fortfarande var någonting påtvingat. Och i Sverige har vi levt med en av de mest hårdföra statskyrkorna som har funnits. Hur har det arvet påverkat oss som kyrka och det svenska folkets syn på vem Jesus är? Några konsekvenser av att bli statskyrka i Romarriket som det blev för den kristna kyrkan är ju att helt plötsligt integreras man med maktstrukturen i Romarriket. Istället för att vara marginaliserad och förtryckt och förföljd så flyttas man in i maktens korridorer. Man fick inflytande och privilegier som man helt plötsligt behövde bevaka. Och det här pågår ju fortfarande. Kyrkan har en egen politisk stat som kallas för Vatikanstaten. Makt korrumperar alltid. Så även med den kristna tron. Och därför tänker jag att vi som kristna, vi ska vara väldigt försiktiga med vad vi tänker ska uppnås för Guds rike politiskt. Vi ska absolut höja våran röst, vi ska stå upp för det vi tror på. Men om vi tror att Guds rike utbreds genom att vi stiftar lagar som sen ska efterlevas, om de inte gör det så ska de följas av straff. Då tror jag vi bedrar oss själva. Guds rike växer alltid underifrån, inte ovanifrån. Och därför ska vi heller inte oroa oss när vi möter motstånd i samhället. Vi ska glädjas åt det. För motståndet tvingar oss att se oss i spegeln och omvärdera hur vi är som kyrka. En annan konsekvens av att bli statskyrka i Romarriket är ju att hela DNA av att vara en missionerande, utåtriktad rörelse avvecklades. Det fanns ju inte längre något behov av det. Alla var ju kristna, så ingen behöver ju leva i ett missionsuppdrag. Utan kvar finns ju en kyrka fokuserad på att bevara det som redan fanns. Och att tillhandahålla andlighet åt folket. Den här sändande, aktiva, utåtriktade rörelsen ersätts av en passiv, väntande kyrka som sitter i sin byggnad och väntar på att människor ska komma till dem. Något mer som hände var att det mångfaldiga, gåvobaserade, tjänande ledarskapet som fanns under de första två århundradena, som räknade med varje troende människa som arbetade till skörden, ersätts av en professionell yrkeskår. Som nu är de som sköter arbetet i kyrkan. Helt plötsligt så är en stor majoritet av Guds folk passiva åskådare. Som kommer till kyrkan för att ta del av någon slags andlig catering som tillhandahålls av några få. Hur mycket av det som kännetecknar den institutionen som då skapades präglar oss fortfarande? Vi har ärvt väldigt mycket av det sättet att vara kyrka. Har vi mer gemensamt med den konstantinska statskyrkan än med den första församlingen? Det är fullständigt avgörande för oss. Om vi vill uppleva den enorma kraft som finns nedlagd i oss, att vi ställer oss den frågan. Och rensar undan allt det som får oss att stelna till en orörlig institution. Det var ju precis det som hände i Kina. Kommunismens förföljelse tvingar ju församlingen att lägga undan allt det här. Alla influenser av kristendomen som missionärerna hade fört med sig. Och istället gå under jorden och bli en ostoppbar Jesusrörelse. Alla de officiella strukturerna ersattes av informella, relationsbaserade, organiska strukturer. Byggnader ersattes av husförsamlingar. Trycket utifrån aktiverade ju alla kristna. Det var inte möjligt att vara en ljum eller passiv kristen längre. Och det som händer då är ju också att den bibliska principen att när vi är svaga så är han stark aktiveras. När vi inte längre kan lita till oss själva och våra egna resurser, då börjar vi ju lita på Gud på ett helt annat sätt. Alla de här sakerna ingår i det som Gud har lagt ner i oss. Som är vårt andliga DNA som jag tänker längtar efter att befrias i våra församlingar. Och det vi behöver göra är att rensa undan det som står i vägen. Det här är ju inget nytt på något sätt. Tvärtom. Det handlar ju om att återvända till rötterna av vad det innebär att vara församling. Och för att göra det tror jag att vi behöver ompröva och omvärdera en hel del av de sakerna som vi har ärvt i hur vi tänker att man är församling. Sluta lägga en massa tid på det som är bra och behjärtansvärt. för att istället lägga all tid och kraft på det som är allra viktigast. Är vi beredda på att få tag i det här? Vill vi ha tag i det? Är vi beredda att betala priset för att inte se det här hända? Det vi ytterst sett samlas kring, det är att Gud är i sig själv en gemenskap som i sitt utflöde skapar en annan missionell gemenskap, nämligen församlingen. Gud är i sig själv en missionell gemenskap i Fader, Son och Ande, och han har sänt oss till att göra det mer än någonting annat. Vi ska fundera mer på det under den här våren och hur det kan se ut. Men det här var en liten start på det. Innan vi släpper upp Andy och gänget igen så ber vi tillsammans.